Hej och välkomna till Kureras podd Så mår jag bra. I den här podden pratar vi med människor som lever och andas hälsa och kollar av lite grann hur de själva lever. Idag har jag med mig i studion Peter Wilhelmsson som är funktionsmedicinsk naturläkare. Välkommen Peter.
Tack så mycket. Det är jättekul att vara med.
Hur mår du idag?
Jag mår toppen bra. Kanske lite extra bra för jag har varit på Cypern och haft sol och värme under en vecka. Och så är jag med en grupp där som jag har haft föreläsningar för. Underbara människor som vi stöttar varandra.
Härligt. Jag presenterar dig som funktionsmedicinsk naturläkare. Det är naturligtvis en alldeles för kort presentation för dig som är en riktig nestor i branschen. Vill du berätta lite mer själv om vem du är?
Ja, jag var född i Edsbyn 1952, flyttade till USA 58 med mina föräldrar. Växte upp där i 20 år och hade en hel del hälsoproblem, astma, allergier. Och sen när jag var 16 år så började jag att läsa om örtmedicin och om näring, om kost. För jag ville inte vara beroende av läkemedel och sån här astmaspray. Så att då ändrade jag min kost, blev vegan och tog olika örtmediciner. Så blev jag av med mina besvär och så tyckte jag det var jätteintressant. Så att jag pluggade sen på universitetet. Men det här var mitt hobby som utvecklades till passion. Så jag pluggade mig till journalist, till historielärare, till engelsklärare, engelsk litteratur med en fil mag. Och så började jag undervisa lite där. Och så sen kände jag nej. Människor lär sig inte så bra från historien. Jag tror att det kan hjälpa människor bättre med hälsa. Så att jag fortsatte att läsa mycket om örtmedicin och gick örtmedicinsk utbildning. Sen flyttade vi till Sverige och 78. Och så började jag plugga alla möjliga kroppsterapier här i Sverige på Axelsson. Och sen gick jag naturläkarutbildning i Tyskland och kom in i Naturläkarförbundet. Och så sen plugga vidare kraniosakral, kinesologi, 30 år av anti-aging medicine och funktionsmedicin där jag är certifierad. Så att jag har varit på över 100 internationella konferenser. Så att jag är, och sen har jag jobbat med patienter, haft hälsohem och har varit ganska aktiv nu, försöker att jobba mindre här och ha tid att vara en frisk, glad pensionär. Men jag har en passion för hälsa och vill föreläsa. Jag har skrivit 14 böcker så att jag vill hjälpa och inspirera folk med inspiration och information om hälsa.
Ja, alla som läser på kurera.se känner ju naturligtvis till din näringsmedicinska uppslagsbok som är väldigt välläst och omtyckt där. Och du har ju fler, precis som jag sa tidigare, du har ju fler titlar än någon av oss egentligen kan räkna. Men när du säger att du kom in i det som tonåring, och det vet jag att du har sagt tidigare också, hade du det där med dig någonstans ifrån? Eller hur kommer man som tonåring in på örtmedicin för att komma åt sin allergi?
Ja, jag bodde då ute i öknen i Palm Springs, Kalifornien, en underbar härlig ställe. Min familj, vi åt bara vanligt mat, kan man säga. Så jag åt en hel del kalaspuffar och skräpmat och korv och mos och sånt där. Så att jag bara fick den här idén att innan jag går in på livslång problematik och läkemedelsbehandling, varför inte ändra min kost? För jag träffade väl någon som hade blivit bättre av att ändra sin kost. Och så sen tyckte jag det var fantastiskt intressant med örter. Så jag började läsa örter. Jag började läsa de här hälsoprofeterna. Och så blev jag inspirerade av flera av dem. En dog när jag var 93 år gammal av en surfingolycka. Och då tänkte jag, så vill jag dö. Jag vill dö. 93 av en surfingolycka. Alltså döfrisk.
Way to go.
Ja, that's a good way to go. Så att jag tänkte, oj, titta på de här gamla människor som är så vitala och är så glada och friska. Så varför inte då försöker göra saker så att man inte ligger där med slangar och har kroniska sjukdomar de sista 10-15 år av sitt liv. Man jobbar hela yrkeslivet och sen får man pension. Och sen är det ganska tragiskt om man dör 2-3 år eller 10 år eller har kroniska sjukdomar i 10-20 år innan man dör. Så att jag såg möjligheten att utveckla min hälsa. Att det var en möjlighet att utveckla mig. Så jag älskar att utveckla mig och läsa och studera. Och andlig utveckling och intellektuell utveckling och själslig utveckling. Utveckling på alla plan, utveckling av arkitektur, konst, allt möjligt. Så att, ja, det tycker jag är kul.
Och det är precis det här podden handlar om. Så mår jag bra heter den ju av ett skäl, för vi vill ju veta hur du lever för att må bra.
Ja, och det är väl så att jag har sett med mina patienter också då att ofta så är det en kombination av många saker som gör att folk får kroniska sjukdomar. Och det är oftast en kombination av många saker som gör att man är bra. Och jag har studerat de här bluesons-människorna i många år. Och sett att de gör många saker rätt samtidigt. Så det har varit en inspiration för mig. Så att det andliga, själsliga, maten, miljön, att man minimerar miljögifter i alla möjliga mån. Jag badar bastu mycket för att rensa, detoxa mig. Jag stöttar mina lever och njurar och detoxorgan. Och jag äter fantastisk mat tycker jag. För att det är gott och det är färgrikt. Och jag ser det som inte som pekpinnar eller du måste äta det och det. Men det här är en möjlighet att belöna och mata mina celler med fantastisk näring och bra information så att de kan göra det bästa utav mina genetisk potential. Så att, och det är samma med relationer, att det är så mycket man behöver göra för att ha fina relationer. Jag har varit gift i 48 år och då är det att man måste jobba på sin relation och relation med andra. Och jag vill inte, kan man säga, bli bitter och gammal, du vet, gammal och bitter och stel i mina åsikter eller stel i kroppen. Så att jag prioriterar då flexibilitet, förbättringsarbete. Man är ett potentiellt mästerverk. Så att jag gör många saker för att må bra.
Nu är det förmiddagen när du och jag träffas. Mm. Hur börjar du dagen idag?
Ja, nu landade jag på igår. Så jag har inte startat. Jag har inte ätit någonting. Så att nu skulle jag äta, men hade inte tid för att det tog 45 minuter att hitta parkering i Stockholm. Det är ingen vanlig dag för mig. Men om vi säger
vi tar en vanlig dag. Hur börjar en vanlig dag för dig?
Ja, en vanlig dag då har jag väl... Jag stiger upp på morgonen cirka halv sju kan man säga. Och så sen har jag, jag dricker vatten, jag dricker te, jag dricker kaffe kanske. Och sen ungefär 4-5 dagar i veckan så äter jag ingenting tills klockan 11 cirka, mellan 11 och 12. Så då har jag ett utrymme av minst 14 timmar, 14 till 16 timmar. Från sista måltiden till första måltiden. Så då får kroppen vila, detoxa. Den får lite semester. Så att annars andra dagar, 2-3 dagar i veckan på morgonen. Då har jag en smoothie. Jag gör en fantastisk smoothie med 7-8 ingredienser. Med bär och en del frukter och grönt och protein och sådär. Kollagen och kolostrum. Eller jag har nötter, jag kanske har proviva med lite bär och nötter och pumpakärnor. Så att vissa dagar har jag frukost då klockan kanske 9-10 och sen andra har jag klockan 11-12. Och sen äter vi en stor sallad då mellan klockan 3 och 5. då äter vi en stor sallad, då menar jag stor sallad. Och det är 8, 10, 12 ingredienser i den. Så då får jag motsvarande, ja, kanske 6-7 portioner av grönt och alla färger.
Är det en rå sallad?
Det är en rå sallad. Ibland har vi med feta ost och ibland inte. Det varierar lite. Annars är det veganskt rå sallad. Kronors kocka kanske vi har med. Vi har alltid, nästan alltid med avokado. Och så har vi massor med olika salladsblad. Och så sen naturligtvis så är det väldigt viktigt att ha med kryddor. Så att en sak jag vill inspirera folk är att inte ha kryddor i symboliska eller små mängder i sin mat. Men kryddor är ju väldigt koncentrerad näring. Så att man kan ha, jag älskar koriander, så jag har mycket koriander i min sallad eller basilika. Så att den är stor och härlig, och det är en utmaning att ha plats på tallriken. Sen på kvällen så äter vi ibland fisk. Kanske då ris och fisk med kryddad med cayenne eller med någon curryblandning. Eller jag gör en linsoppa som räcker 5-6 dagar, så äter jag linsoppa varje kväll. Och curry, eller jag wokar curry med tofu och grönsaker. Så det varierar. Så jag kanske äter fisk en eller två gånger i veckan, eller har sardiner, eller äter fisk från ugnen som tar 15 minuter med lök. Jag äter mycket lök, älskar lök. Så det är väl ungefär som jag äter.
Så mycket åt det veganska hållet, men inte helt veganskt?
Ja, jag är flexitarian kan man säga. Så att jag har ätit väl 80% kanske råkost och vegan. 75-80% och sen äter jag wokade currymat och lite fetaost och lite fisk.
Och så lät det som när du pratade om att magen får vila, att den får semester, att det är lite periodisk pasta.
Ja, exakt.
Så när äter du den sista måltiden på dagen?
Det blir väl någonstans mellan 6 och 8. Det varierar beroende på arbetsflöde och när man har flow. Jag har en stående skrivbord, så att jag gick 12 år sedan så gick jag över till stående skrivbord, för jag såg det var så mycket bättre för min hälsa och sin nacke. Och bara att byta från sittande position med massor med rygg skapar mycket rygg- och nackproblem för många, plus att man lever i snitt 3 år längre om man rör sig och står. Så min tips är 12 timmar liggande och sittande, och 12 timmar stående eller gående eller springande.
12 timmar sittande,
liggande, sovande.
Eller liggande.
Ja, så 7-8 timmar sovande och så kanske 3-5 timmar sittande totalt. Man sitter när man äter oftast till exempel. Så att arbetsbordet, det är bättre, för man kan sträcka, man kan göra lite stretching, man kan göra lite squats ibland, man kan göra lite salsa med höften, du vet, man kan ha mycket mer kul, och så får man inte det här belastningen på nacken. Jag jobbar strukturellt, jag har utbildning och jobbat mycket med kraniosakral, kiropraktik. Så jag har stor respekt för, jag vill inte vara en krokig gammal gubbe kan man säga, och gå i rullator och vara krokig.
Så det här med att sitta i det nya röka, det kommer inte att drabba dig i alla fall, för du sitter knappt ner.
Ja, exakt. Jag försöker att undvika det så mycket som möjligt. Då.
Men jag har också förstått att du sover ganska lite.
Ja, det var mycket mindre tidigare. Nu har det kommit studier på att det är väldigt bra att sova mellan 7 och 9 timmar. Så nu, och jag är väl både en nattuggla och en morgonfågel. Jag vill säga, bara människa och nattuggla. Jag tycker varje minut och varje timme är mycket dyrbar och underbar. Jag är tacksam.
Du vill späcka dagen så mycket som möjligt.
Inte på stressigt sätt, men jag älskar livet och varje dag är en möjlighet. Och när jag gick på universitet och ville inte ha massor med skulder, så jag pluggade på dagen och kvällen, och så sen städade jag lägenheter och så. Så jag sov i bilen kanske 4-5 timmar. Och så plugga på. Så att, eller hemma. Det beror på hur långt jag hade från byggnad till byggnad. Men ibland var det i bilen.
Det låter ju inte alldeles hälsosamt.
Nej, men jag hade glädje och vilja. Och tyckte livet var intressant. Och sen när jag gjorde massor med saker när jag var vuxen. Då tänkte jag, men nu har jag ju vant mig att sova mellan 4-5 timmar. 4,5 timmar. Så att det verkar gå bra. Så då under många år när jag byggde upp företaget Alfa Plus, jag hade hälsohem, jag skrev böcker, jag började näringsskola. Ja, jag var så aktiv så jag tänkte, varför ska jag sova då 7 timmar om jag kan må bra på 4,5 timmar. Så jag körde så här hårt då i 35 år kan man säga.
I 35 år körde du med 4-5 timmars sömn per natt?
Ja, exakt. Och jag mådde bra för jag gjorde så mycket rätt, va? För vi alla gör saker som inte kanske är optimalt, men sen kan man kompensera med det som är rätt. Så det är ungefär så gör vi med de här 15-20 viktiga livstidsfaktorer som gör att vi är friska. Så brukar vi ha våra akilleshäl, och då visste jag inte, för studierna hade inte kommit då, hur viktigt det var och vad som händer. Jag visste inte vad som händer. Fördelar med att sova 7 timmar istället för 5 timmar. Så att då körde jag bara på. För jag ville göra så mycket i mitt liv.
Men nu har du läst de här studierna. Och hur mycket sover du nu?
Ja, nu är det 6,5-7 timmar. Oh, 7 timmar. Så att jag har ju förbättrat mig. 2 timmar. Från 5-7. Mm.
Du är mycket för att undersöka, har jag också förstått. Du gör en hel del tester på dig själv för att se hur din kropp mår.
Ja, för att första tecken på ett problem kan vara döden, ett hjärtinfarkt. Man kan må bra, så man kan inte gå efter bara symptomen, för man kan må bra och sen kan man falla ihop och dö. Och jag har lärt mig att man kan inte med mina 40 plus år av patientverksamhet att det är väldigt bra att se vad händer på insidan av kroppen. Så att jag har ju då tagit massor med olika prover och kan analysera och sätta ihop pusselbitarna. Tack vare att vi har så fantastiska, mycket bra blodprover, urinprover, salivprover, frekvensmätningar, olika apparater, så mycket teknologi. Så att ju mer komplex en person är, då kanske man behöver göra lite mer detektivarbete. Men personligen så vill jag inte gissa hur mycket D-vitamin jag ska ta. Jag vill ligga på det optimala med D-vitaminet. Och det vet jag bara om jag tar ett prov 1-2 gånger om året. För vi har olika typer av genetiska förutsättningar. Så att om man tar 10 personer som tar 5000 enheter D-vitamin, de kommer att ha olika nivåer på grund av att de måste omvandla det här D-vitamin till aktiv form, och det finns genetiska faktorer som VDR-genen till exempel. Så att jag tycker om att ha mer klarhet, jag vill hellre testa än att gissa. Så jag gör väl en stor hälsoanalys med blodprover varje år, och så gör jag H-analyser, fettsyranalyser lite då och då, och sen kanske ibland andra analyser. Det kan vara hormonanalyser eller andra analyser. Så,
håranalyser, fettsyraanalyser, blodprov.
Ja, det är liksom en bas tycker jag. Då, för att man har mineralerna och tungmetallerna med håranalysen. Man har fettsyrebalansen med fettsyraanalysen, och sen har man allmänna analyser med 45-50 markörer, nyckelmarkörer för inflammation, insulinresistens, levervärden, blodfetter, alla de här sakerna. Så att om man gör det en gång per år så kan man rätta till det som håller på att gå åt fel håll. Och då kan man jobba med både med, om man jobbar bara med symptom så kan man nonchalera det. Man kan skylla på det åldern, eller jag är i den åldern, jag borde vara trött, eller man skyller på andra saker. Eller man märker inte när det börjar att utveckla sjukdomar tills det blir väldigt jobbigt. För tidigare man kan förebygga och hitta fel. Man hittar först dysfunktioner när saker börjar gå lite fel. Ja, och det är därför jag älskar funktionsmedicin, för vi försöker att hitta saker mycket tidigt, för det blir mycket lättare och billigare att rätta till det än att vänta tills man har en svår sjukdom där man behöver operera eller ta tunga mediciner. Så jag vill hitta samma sak med relationer. Det är bättre att man försöker att fixa eller förbättra en relation tidigt än att börja spåra åt fel håll, och så blir det mer distans mellan människor, och det blir man skapar de här murarna där man inte lyssnar på varandra, och då blir det inte lätt att rätta till.
Nej, vi ska prata lite mer om relationer sen, för jag hör att du har mycket åsikter om det, och 48 år som gifta är fantastiskt och imponerande. Men tillbaka till testerna lite grann först. Det här är inga tester som du gör på vårdcentralen, gissar jag.
Nej, jag har ju försökt med patienterna att de ska få så många bra tester som möjligt, för då kostar det inte så mycket. Men oftast nu så har man bantat ner det här med testandet. Och man tar in, det är vissa företag som tar bra, större paneler av hälsokontroller. Men jag märkte genom åren att många gör ingen hälsokontroll på många, många, många år. Så de vet inte alls hur det ligger till. Och andra får väldigt bra förebyggande vård och hälsokontroller via sitt företag, om man har tur att jobba på det företaget, och man får kanske massage och yoga som ingår i jobbet. Det varierar jättemycket, så att därför, och det hjälper inte om man kommer till mig och har en väldigt bra blodanalys från 1 eller 2 år sedan. Man behöver liksom ha det inom 3-4 månader för jag ska kunna veta hur det är saker just nu. Så att Då behöver man lägga ut pengar privat oftast, om inte man kan dra av det på företaget. Det kan man göra ibland. Så att, och då har man en grupp av tester. Nu anpassar jag alltid mina rekommendationer till folks faktiska ekonomi. För det är ingen idé för mig att... Och jag vill inte belasta någons ekonomi. Men om det är svåra fall så är det väldigt svårt för mig att veta vad som är hävstången om inte jag vet mera vad som händer på insidan av kroppen.
Men för dig själv, du gör privata tester och skickar iväg de här någonstans, ja. Eller? Hur går det till?
Ja, då finns det företag nu som man kan bara skicka folk till, eller man kan gå till, och så sen får man en panel med 45-50 markörer. Jag har nyss gjort en sån för mig och min fru. Så att det finns överallt i Sverige, så man behöver inte tjata med vården och läkaren ta det provet, men de vill inte ta det provet. Så jag bara rekommenderar att man tar en stor panel med 45-50 markörer, och det finns flera företag som gör det, så man kan bara gå bli stucken, och så sen inom 2-3 dagar får man det. Och då bara be dem, då kan man titta på det. Och hårdanalyser, det finns ju mellan 50 och 100 terapeuter som är välutbildade, som jobbar väldigt aktivt med hårdanalyser, så att de kan skicka iväg och hjälpa med tolkningen, för det kan komma 9-12 sidor av papper som är svår att tolka. Så att och samma med de här fettsyranalyserna, där kan man sticka i fingret och bara skicka iväg, och så får man också flera sidor som visar omega 6 och omega 3 balansen och mättade fetter och flera mättade fetter och oljesyra och sterinsyra och olika fettsyror och balans mellan dem, för det visar sig vara väldigt, väldigt viktigt för speciellt hjärthälsa, information, och att man har rätt omega 6 och omega 3 balans till exempel, och det har man fel om man äter modern kost. Det vet vi, man har 16 gånger ungefär mer omega 6 och omega 3 istället för 1 eller 2 eller 3 gånger mer omega 6.
Så vi har för mycket, modern kost ger oss för mycket omega 6, ja, i förhållande till omega 3.
Ja, och det är det dåliga omega 6. Bra omega 6 finns i bönor och linser och det finns i nötter och sånt där. Men det dåliga omega 6 är det här, ni ser på etiketterna så ser man väggfett. Det finns i glass, det finns i godis, det finns i bakverk. Så att den här fika-religionen vi har i Sverige, som folk är väldigt, älskar väldigt mycket, då är det små kakor och det är bullar och det är muffins eller vad det är, olika saker. Och det finns de här billiga oljorna som är upphettade. Och då blir det de här dåliga omega 6. Och då blir det den sammanlagda, om man har gamla lördagsgodisprincip, då är det inget problem. Om man äter 20 måltider och sen har vi en som är skräpmatig. Man dricker massor med öl och äter pizza och tittar på fotboll en gång i veckan. Och sen de andra 20 gånger så äter man jättebra som vi gör. Så då är det inget problem. Men att det blir liksom två fikapauser varje dag. Och så sen blir det pizza och så blir det, ja, du vet, bröd, mackor. Ja, det är liksom den här regelbundna vanorna. Som gör så mycket.
Det är de regelbundna vanorna det här. Jag funderar lite grann på vad de kostar, de där testerna. Är de väldigt dyra?
Nej, de är cirka 2000. De som jag beskrev, den här fettsyretestet är väl cirka 1000 lapp och den här mera omfattande brunanalysen, den är cirka 2000 och en själva hormonanalysen, den är runt 1200-1500. Ja. Så att det är en bra grund. Och sen om man har mag- och tarmproblem eller misstänker att man har det kommer ofta kanske candida eller svamp eller man smälter inte maten bra. Och heller man misstänker att man har B-vitaminbrister, då har man en test som heter organiska syror. Som är fantastiskt, för det visar B-vitaminstatus, det visar ju då tarmflorestatus. Och det visar energiomsättningsstatus. Så den tycker jag är fantastisk. Och det är också cirka 2000. Så sen är det en test där man tittar på IgA, IgG, matkänsligheter. Så om man, med mina patienter så ofta så tar man bort skräpmaten så gott det går. Och så sen tar man bort gluten och sen tar man bort mjölkprodukter. Men man kan ju vara... Och sen brukar de må jättemycket bättre bara av det. Men sen kan det vara andra saker som jag vet inte om. Och de vet inte om att de inte tål. Om det är vitlök eller broccoli eller någonting som man anser borde vara bra. Mm. Men för dem är det ett gift eller det är en irritation i alla fall. Men för oss andra är det fantastiskt bra med broccoli.
Vi är ju inte vana i Sverige att lägga den typen av pengar på vår egen hälsa. Eller på att få undersöka vår egen hälsa.
Ja, men ni är vana att köpa dyra bilar och stereo och soffor och myshörna och massor med annat. Så att jag har en gammal Volvo, 11 år gammal. Jag har hellre en äldre bil och min stereo är väl från 30 år tillbaka. Så att det är ett aktivt val. Vad prioriterar vi? Mm. Ska vi ha, eller bättre ha en bil som kostar 500 000 eller en bil som kostar 100 000 och lägga i alla fall 100 000 på hälsan. Så att, jag menar det är en prioritering. Så att jag hög prioriterar min glädje, livsstil och hälsa framför prylar kan man säga. Så att jag kan förstå att det är en utmaning på grund av att vi tycker vi betalar mycket skatter och vi borde få hälsokontroller eller någon borde ta hand om vår hälsa när vi betalar så mycket sjukvården. Men problemet är att sjukvården betalar inte för förebyggande hälsa. Det är 5% som går åt förebyggande hälsa och 95% åt sjukvård. Så att hälsokontroll gör man inte. Förebyggande hälsokontroll, det får vi inte oftast. Det måste vi lägga ut själv, de pengarna. Även om vi är väldigt lyckligt lottade och väldigt tacksamma att vi har en väldigt bra sjukvård på många olika sätt. Men just med förebyggande hälsa funkar det inte, för det finns inte utbildning inom läkare och vårdsystemet för förebyggande hälsa. Oftast en läkare har 12 timmar utbildning i näring under 6 år. Så det är lite konstigt att man ska fråga dem om vitaminmineraler när de inte har utbildning om det. Man ska inte fråga mig om hur man gör en hjärnoperation. Jag har inte utbildning.
Det är intressant, den där uppgiften dyker ju upp då och då. Och det är ju tydligen så på riktigt att läkare har 12 timmars utbildning i näringslära under hela sin läkarutbildning. Även Peter Martin som jag intervjuade i en tidigare podd som ju är utbildad läkare konfirmerade det. Så det är fascinerande. Men det här är ett aktivt val.
Ja, det gör att jag vill gråta.
Det gör att du vill gråta, ja.
Jag tycker det är en katastrof.
Ja. Men det är ett aktivt val du gör att göra de här hälsotesterna. Ja. Och det är en intressant tanke för alla oss andra som lägger pengar på andra saker. Som inte är förebyggande undersöka hur vi egentligen mår på insidan. Det är fascinerande och intressant. Hur länge har du gjort det här?
Ja,
testerna?
det känns hela mitt liv. Ja, det är väl, vad är det nu? Sedan, i alla fall början av 80-talet, eller 40 år. Ja, jag är inte exakt samma tester, för
Nej.
det, många tester har kommit senare,
Men
20 år,
tänket,
10
har
år.
du haft det sedan
Absolut, tänket
80-talet?
att när jag hade astma och jag ville springa och så kunde jag inte andas när jag sprang, då var det en sån befrielse för mig att kunna springa sen när jag la om kosten. Och det var så underbart när jag sprungit 13 maraton. Det var så underbart att kunna springa och träna för mig jämfört med när jag hade astma. Så att det kanske är det som har gjort att wow, jag tar inte det för givet att jag kan andas. Jag menar, när man inte kan andas så då är det en ganska stor skillnad mellan att kunna andas och inte kunna andas.
Och
Så
hur
att jag
är...
har väl känt det där att oj, vad jag värdesätter min hälsa. Och okej, jag får offra andra saker om jag behöver göra det för att om man ska ta hälsa hem eller någon integrativ klinik eller någon gör tester eller går på akupunktur. Jag älskar att gå på akupunktur, jag massage, jag går på massage minst en gång i månaden och så vidare. Så att jag tycker att det är en sån underbar möjlighet, investering, att investera på hälsa jämfört med mycket annat som man kanske andra tycker är värdefullt. Men ja.
Vi gör ju alla våra prioriteringar helt enkelt och
Ja.
du har gjort dina och det är jätteintressant att höra om dem och jag tror att det väcker många tankar hos många som lyssnar på den här podden. Du pratade om astma, var det så illa att du inte kunde springa?
Ja, det begränsade mig. Och då var jag tonåring. Det kändes inte alls bra
Och
att vara och ha den där begränsningen.
nu har du sprungit 13 maraton.
Ja. Och ja, 100 andra. 10K, Göteborgsvarvet och sådana saker. Ja. Jag har gjort klassiker när jag fyllde 60. Jag ska nu när jag fyller 70 ska jag cykla i Spanien 2 veckor. 710 kilometer. Eller ja, 12 dagar, 71 mil genom att jag fyller 70. Så jag ska fira på det sättet.
Det är strongt, det är strongt. Du nämnde relationer tidigare. Jag tänkte vi ska landa lite grann i relationer. Jag har ju haft förmånen att träffa din fantastiska fru Richelle. Och ni har varit gifta i 48 år. Det är fascinerande tycker jag och fantastiskt. Vad betyder relationer för hälsa?
Ja, jag tycker det betyder så mycket för att man ska känna närhet, man ska känna sig älskad. Det är en utmaning för många av oss att älska oss själva. Och man retar upp sig på små saker och man beskyller sig själv eller vad det är. Så att om man har folk runt omkring som bekräftar en, lyssnar, älskar, det betyder så mycket. Och nu var jag i Cypern här en vecka och då hade vi en fantastisk grupp av 30 personer. Och det var verkligen kärlek överallt och kramar och kramar. De flesta här på jorden har stor krambrist efter 2 år av att vara rädda för varandra. Så att passa på nu att ta långa kramar och ta flera kramar. Så att, nej men, och sen allting utgår ifrån din närmaste familjerelation. Så att, ja, att jag ber för kärlek, jag ber för att få från Gud kärlek och tålamod och att vara snäll då. För att man måste jobba på det och be för det och utveckla det. Ja, man har de som inspirerar, som man känner den här familjen, den här kärnfamiljen med barnen. De verkar alltid vara så harmoniska, lyckliga, fridfulla. Hur gör de? Och så blir man nyfiken. Jaha, aha. Och det finns det oftast vanor, likasom med maten. Det finns vanor att man, och det finns vanor med relationer. Hur mycket lyssnar man? Och glider man ifrån varandra? Slutar man att lyssna på varandra? Vill man inte kompromissa? Tycker man att man har alltid rätt? Ja, det är många sådana saker som, det är en utmaning att kunna behålla den här nära relationen med partner och med barn och allt det där. Och vi har en dotter, men det känns att hon är 37 år. Det känns att jag är så tacksam att ha en fantastisk relation med min prinsessa, dotter och min drottning, fru. Men det bygger i vårt fall på mer än på en andlig relation, det är vår starkaste. Sen är vi jätteolika, det är många som är det. Jag är mer sportig, hon är fantastisk konstnär, hon har illustrerat många av mina böcker. Min senaste bok, Rädda din hjärna nu, hon har gjort 75 cirka illustrationer i den. Så hon är mer den här konstnärliga, begåvade personen. Och inte, hon har inte det här entreprenör, driv, jobba.
Så ni kompletterar varandra, ja. Och respekterar varandras olikheter, ja. Förstår jag det rätt då?
Ja, man måste ge varandra space naturligtvis. Mm. Man måste känna friheten och jag behöver ha en semester varje år där jag sticker och vandrar eller cyklar i flera veckor eller gör någonting. Aktivt, en väldigt aktiv semester. Sen kan jag njuta och vara med henne på ett hotell vid stranden eller någonting och gå och titta på konst eller vara en lite slappare semester för mig. Men, så jag behöver det här cykla eller vandra eller göra något aktivt. Och jag var på träningsläger nu i 2 veckor med en kompis i Kanarien eller Plaitas. Så att men,
ni ger varandra space, helt enkelt.
Vi respekterar att vi har olika behov, men stöttar varandra. Mm. Och sen behöver man kompromissa och vi mediterar och ber i stora beslut att vi ska få samma ledning. Så vi ber till Gud att ge oss samma...
Ni är troende båda.
Ja, vi är troende. Och så sen ber vi att få en klarhet. För jag har mer tendens att hugga till och springa ifrån.
Så
jag måste bromsa och vänta in så att det känns rätt för henne då. Mm. Och om ni inte gör det då får jag backa och ja.
Ni mediterar och ber att få ledning för att komma till samma slutsats.
De här stora stora beslut då.
Jättefin tanke att ta med sig faktiskt. Ja. Och jag tror det är väldigt nyttigt för oss andra som är lite yngre att höra på dig och höra om hur ni har lyckats med er 48-åriga ongoing förstås.
Ja, absolut. Mm.
Stort tack för att du ville vara med i podden, Peter. Det här är Kureras podd, Så mår jag bra. Och gäst idag var Peter Wilhelmsson. Jag heter Maria Torshall. Och stort tack till alla er som har lyssnat. Vi slutar där idag. Tack Peter.
Njut av livet, lev livet med glädje och utveckla alla relationer och livsstilar. Hej då.